Ja, det sista som vi gjorde förra timmen, det var att vi tittade lite grann på hur normal karismatik är tänkt att fungera. Kristus lidanden kommer över oss. I rikligt mått flödar över oss, skriver Paulus. Men trösten flödar ännu mer. Och det flödar över och blir till hjälp för andra. Det betyder att tjänsten inför Gud kräver självövervinnelse. Det handlar om att, som Paulus kallar det, att korsfästa sitt kött. Inte för att slippa dåligt samvete. För att vi är fria till att lyda så mycket som det behagar oss. Annars är inte nåden nåd. Men man vinner ingen seger utan självövervinnelse. Och därför gungar man inte fram på små rosenmoln när man följer Herren. Jag funderade lite grann på när jag förberedde det här. Står det någonting om Kristus lidande annat än korsfästelsen? Ja, jag hittade ett par texter. Lukas 9:57. Där det står så här: medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet emot. Vi får inte veta om han följde med eller inte, eller om han blev avskräckt av den här lite avkylande kommentaren. Men blev han det, så var det inte moget ännu. Att inte ha någon plats som är ens egen. Han blev nog ofta väl mottagen av olika människor. Det var nog inte det, men som sagt, han hade inget hem. Inget som var hans eget. Jag fastnade också för Lukas 17:11. På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom: stig upp och gå, din tro har frälst dig. Jesus måste ju många gånger ha känt sig utnyttjad. Och det här var väl ett sånt tillfälle, antar jag. Varför tar jag med de här texterna? Jo, därför att jag vill påstå att ett Kristuslidande kan se ut lite hur som helst. Vi kan inte renodla det och säga att jag förföljer, så måste man räkna med. Men i övrigt så ska det inte vara några problem. Problemen kan dugga ner i alla möjliga dimensioner, tror jag. Det är inte det handlar om, utan i vilket fall varje seger kräver en självövervinnelse. Den som inte övervinner sig själv övervinner heller inget annat. Därför att gränsen till fientligt territorium går ju rakt igenom ens egen själ. Vi ska läsa i Första Korinthierbrevet 13, kärlekens höga visa. De första tre kapitlen handlar ju egentligen om nådegåvor utan nåd. Och det låter ju som en självmotsägelse, är det kanske också. Men lika fullt så är det möjligt. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Vi hoppar till sjunde versen. Där Paulus skriver om kärleken. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Man kan ha en tro som flyttar berg utan att ha kärlek. Man kan å andra sidan ha en kärlek som tror allting, hoppas allt och uthärdar allt. Det finns alltså två sorters tro. En tro som tillhör den här världen. Den kan flytta berg, säger Paulus. Ja. Man kanske riktigt kan bygga upp någon sorts andlig superkraft av något slag. Och flytta på både berg och skogar och träd. Men den tron känns igen på att människan också blir hård i sin trosstyrka. Man blir som en pansarvagn till sist. Men så finns det en tro till. Och det är egentligen inte en tro som man söker, utan den kommer som en behaglig biverkan till kärleken. Kärleken tror allting. Den hoppas allting och den uthärdar allting. Det är så märkligt att den är inte förenad med någon ansträngning, utan den finns där i kärlekens namn. Och den känns igen på att människan blir mjuk. Och varm. Man är inte rädd för en sån person. Det är en tro som inte är förenad med arrogans, utan som är lågmäld. Och det är ju viktigt att vi ser att det finns två sorter. Så att vi får lära oss att se skillnad. Och också tänka efter, vad är det jag själv söker? Söker jag honom som är kärleken för att tron liksom ska få rinna över kanten, så att säga, flöda över? Eller är tron huvudmålet? Det ena är en tro som bygger på kunskap. Det andra är en tro som bygger på kärlek. Och då har vi de här två träden igen. Livets och kunskapens träd. Det är för kunskapens träd. Beskriver ju en, ska vi kalla det, förträngd verklighet. Om jag har ambitionen att veta allting jag gör, veta allting, att har jag för mig att allting går att veta, så blir ju min värld väldigt trång och väldigt reducerad. Om det inte finns något utrymme för kärleken, så har ju livet flytt sin kos. För vetandet, jag kan ju bara veta något om den döda materien. Fysiken och kemin är vetenskapens hemmamarknad. Jag tycker man ser det så tydligt inom medicinen. Kirurger, de vet vad de gör. De sätter kniven i och så vet de förhoppningsvis precis hur de ska göra. Men psykiatrin är ju en plats för oändligt käbbel. Ska man ge piller eller ska man prata? Eller ska man göra båda delarna? Debatten i läkartidningen blossar upp med jämna mellanrum. Och folk kan nästan slita håret av varandra för att övertyga den andra om att det är så här man ska göra. Den debatten går inte att lösa. Den tar aldrig slut. Därför att nu rör vi vid det som är liv på ett särskilt sätt. Kirurgin uppfattar människan som en biologisk maskin som går att reparera. Där kan man veta saker. Men psykiatrin är lite annorlunda. Den tro som bygger på kunskap kallar man på teologiskt språk för gnosticism. Gnosis betyder kunskap. Den kunskapsbaserade tron. Den kärleksbaserade tron är däremot kristendom. Och det här är ju också ett brev till Korint som vi har läst nu. Vi återvänder till andra brevet. För Paulus söker verkligen efter så många uttryck som möjligt för det här som vi nu studerar. Han försöker förklara det här gång på gång med olika ord och olika vändningar, men ändå är det egentligen samma sak han säger. Fjärde kapitlet i andra Korinthierbrevet. Från femte versen. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, Gud som sa var det ljus, han har sagt var det ljus över ditt och mitt hjärta också. Och kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska få sprida sitt sken. Det längtar vi efter. Men den här skatten, ljuset från Kristi ansikte, det är nu nedlagt i ett lerkärl. Du vet, Gud tog stoft från jorden och formade människan. En liten gubbe av lera som han blåste in lite livsande i. Så blir det du och jag. Skatten är nedlagd i lerkärl. Bräckliga människor. Och det är en tanke i detta. Kraften ska vara Guds. Eller som det stod i gamla översättningen, befinnas vara Guds. Det ska vara alldeles tydligt för omgivningen och för den själv med för den delen. Att det här är Guds kraft och inte min. För själv känner jag det som att, som Paulus skriver, vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Det löser sig, men det verkar omöjligt. Vi är rådvilla. Det här kommer inte att gå. Och så går det i alla fall. Vi är förföljda, men inte övergivna. Vi är nerslagna, men inte utslagna. Vi kan resa oss igen. Det går. Det går att komma vidare. Det är bara det att det här är inte någon lyxkryssning. Och lite senare skriver han att så verkar döden i oss och livet i er. Och det tror jag är en grundläggande princip för allt vad sund karismatik heter. Så verkar döden i oss, men livet i er. Ännu lite längre ner så läser vi att därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Och det är under de villkoren som man tjänar Herren. Fröjd i Herren är vår starkhet. Vart tog fröjden vägen? Jo, för den som älskar Gud är detta livets mening. Det kan vara tufft, men det är meningsfullt. Och i samvaron med Gud så finns som sagt tröst. Och ordet tröst betyder inte bara att man torkar tårar, utan det betyder också uppmuntran och det betyder vägledning, och det är ett ord med många, många bottnar i. Så att här finns hjälp, råd och styrka. Men det är viktigt att det också märks att det här är inte han, det här är inte hon, utan det är Gud. Just för att människor inte ska bli upphöjda och inte ska bli prisade. Vi går ett litet snäpp tillbaka i andra Korinthierbrevet till 3:e kapitlet. Där har Paulus ytterligare ett sätt att uttrycka samma sak. Han är verkligen påhittig nu när det gäller att försöka få det här sagt så att ingen ska kunna missförstå honom. Det gick säkert ändå, men han gjorde vad han kunde. Jag börjar läsa i 7:e versen, 3:e kapitlet. Han talar här om dödens ämbete och menar där med det gamla förbundet. Lagens förbund. Lagen som inte kan ge liv utan bara kan ge kunskap om gott och ont. Det är kunskapens träd och dödens ämbete. Men andens ämbete är livets träd. Det kan ge liv och därmed förändra människans personlighet och människans villkor. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stenar framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans. Fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Ja, när Mose kom ner från berget så var han ju alldeles självlysande, som ni vet. Och folk sprang sin väg för de blev lite rädda för honom. Men sen kom de tillbaka och Mose talade med dem. Och efter det hängde han en slöja för ansiktet. Han såg väl ut som en sköterska på operation eller någonting sånt där med munskydd. Alltså det var ju inte en slöja som satt för ögonen utan det var en som satt för resten av ansiktet. Där Mose själv tittade fram ovanför kanten på slöjan. Men på det sättet kunde människorna inte se att hans ansikte bleknade. Utan när han nästa gång träffade Herren så la han av slöjan. Och så kom han tillbaka till folket och var på nytt självlysande. Och säger Paulus, därför trodde alla att han lyste för jämnan. Och det är ju en intressant liten episod. Mose gjorde sig lite andligare än han var. Och det drog med sig stora konsekvenser. Därför att på det sättet blev Israels folk förblindat. Deras hjärtan förstockades. Och det är precis det man ser när människor har varit inne i såna här överkarismatiska sammanhang. Övermåttan höga apostlar leder verksamheten. Att man kan inte tala dem till rätta. För så där en 20 år sedan så var det ju rätt så populärt när folk hade varit inne i olika sektsammanhang att man kidnappade dem och skulle avprogrammera dem. Man körde iväg till någon stuga i någon norra Norrlands inland och fjälltrakter och så skulle man avprogrammera dem. Det har man ju slutat med, tack och lov. Men det var ju ett uttryck för att man kan liksom inte säga till en sån här person att det där är ju fel. För de antingen hör de inte vad man säger eller också så har de genast ett svar. Deras hjärtan blir förstockade. Det händer något med ögonen och det händer något med öronen. Men, säger nu Paulus, vi lever i andens ämbete, i andens tjänst. Vi tjänar Gud i andens villkor. Och det innebär att vi är delaktiga i en härlighet som inte bleknar. Därför, säger Paulus, så behöver vi inte hänga någon slöja för ansiktet. Jag kan vara som jag är. Jag kan bjuda på mig själv precis i befintligt skick. Därför att det är ändå inte mig det hänger på, utan på Gud. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Det är först när man omvänder sig till Herren som slöjan tas bort. Alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet. Alltså som utan slöja för ansiktet. Ja, men hallå, vänta nu lite grann. Det var väl ledaren som hade en slöja för ansiktet? Ja, det var det från början. Men det dröjer inte länge för alla går omkring och ser ut som operationssköterskor. Därför att när så att säga den karismatiska nivån stiger till oanade höjder så börjar alla att bli mer karismatiska än de i själva verket är. Och efter ett tag så leker alla Gud och alla går omkring med varsitt munskydd. Men den som skådar Herrens härlighet med avtäckt ansikte, den som har tagit av sig slöjan och går in för att vara sig själv och bjuda på sig själv och inte på någon låtsasbild, han förvandlas till Herrens avbild. Från härlighet till härlighet står det här. Och det kan ju låta som man åker hiss i någon sorts höghus. Man åker från våning till våning. Men jag tror det är från Herrens härlighet till vår härlighet. Det är Herrens härlighet som återspeglas i våra liv. För det är ju det som är Guds avbilds villkor. Det sker genom Herren, anden. Där Herrens ande är, där är frihet. Frihet från förställning. Frihet från förstockelse. Frihet ifrån villfarelse. Och det är underbart. I första brevet till Korint, som vi nu ska slå upp, andra kapitlet. Där ger Paulus ett litet exempel på att han levde som han lärde. Första Korintierbrevet 2 från början. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Ni minns väl hur nervös jag var? Ja, det minns vi ju. Jag ville att nämligen att er tro skulle vila på Herrens kraft och inte på min duktighet. Nej, men hallå, käre Paulus, det blir inga mirakler om man är nervös, det vet du väl. Jo, det är just det kan bli. Därför att han kommer i kärlekens tro och inte kunskapens. Vi återvänder till andra brevet igen, 11 kapitlet. Där vi ska börja i 21 versen. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dår, det vågar jag också. Är det hebreer? Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag också. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö, 1 gång har jag blivit stenad, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Varför det? Jo, det är för att det är den som visar att det är äkta vara. Frågan var ju, hur ser en äkta apostel ut? Och lägg märke till att Paulus antyder inte med en min hur många församlingar han har grundat. Inte hur många som har blivit helade, hur många som har blivit andedöpta eller hur många som har blivit frälsta eller någonting. Därför att då skulle han ha stulit äran ifrån Herren. Han talar om vad han själv har utstått. Vad det har fått lov att kosta i hans liv. Vi ska så till sist försöka att knyta ihop det här och ställa frågan, vad menas med ordet seger? Hur ser en seger ut i Guds rike? Och ofta när det ämnet kommer på tal så hamnar man i Efesierbrevet 6. Låt oss titta. Efesus 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Om man ska föra en kamp så måste man ju veta vem man kämpar emot. Och vi kämpar inte emot människor. Vi kämpar för människor. Men vi har naturligtvis en motståndare. Vi kämpar mot djävulen. Det är så sant som det är sagt. Men vi segrar inte över honom, för det har Jesus redan gjort. Det kan inte du göra. Och det är väldigt viktigt att vi förstår skillnaden. Alldeles livsavgörande. Därför om du får för dig att en seger är en seger över djävulen, så kommer du att bli väldigt upptagen av demoner. Det kommer att bli ett snackande om djävulen och ett härjande med djävulen utan gräns och måtta. Till sist blir Gud alldeles bortglömd. Du kan inte segra över honom. På sin höjd kan du hälsa från Herren och säga till honom att han flyttar på sig. Men du kan inte segra över honom, för det har Herren redan gjort. Du behöver inte. Utan, som jag har sagt förut, vi delar Kristi lidanden och varje seger är egentligen en självövervinnelse. I glädje, fröjd i Herren är vår starkhet. Och det måste vi komma ihåg, därför att den glädjen får finnas hela tiden och att den glädjen måste vårdas. För att man ska orka och vilja. Vi bläddrar till Romarbrevet 8, 31 versen. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det är en intressant text det här. Därför att om vi bara läser de två första verserna, 31 och 32. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Halleluja, han skänker oss allt. Det är bara att ta för sig. Men segern kom ju senare. Vi har hela dagen blivit aktade som slaktfår. Och frågan är, vem eller vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Ja, Kristus är ju trofast. Det är ju inga problem. Han går inte sin väg. Men de här makterna som det talas om på slutet, de vill ju gärna skilja oss från Kristi kärlek. Och deras enda möjlighet är ju att påverka oss, locka oss bort, skrämma oss bort. Om de nu kan tvinga oss bort vet jag inte, men i alla fall, de drar i oss. Kanske får oss att tänka att nej, jag har ingen lust att vara slaktfår här. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger, en hyperseger står det i grundtexten. Och det är alltså i accepterandet, i tjänsten ihop med Herren, när vi också har klart för oss att det motstånd vi möter är till för att om möjligt skilja oss från hans kärlek. Vi läste här om dagen de här orden ifrån Jesus när de 72 kom glada tillbaka och sa att också de onda andarna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Därför den glädjen, wow, nu ska djävulen få se på gnister. Den är jättefarlig. Det är den stora frestelsen. Man blir stor och mäktig och stark och duktig. Och man blir skild från Kristi kärlek. Uppenbarelseboken 12 ska bli vår näst sista text för idag. Sjunde versen. Uppenbarelseboken 12 och 7. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Ja, här utkämpas det nu en strid. Och det är ängeln Mikael som för övrigt är Israels ärkeängel, som ger sig i strid med djävulen. Och djävulen kastas ner till jorden. Och då heter det så här att det övervann honom. Inte änglarna nu, utan våra bröder. Våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Lammets blod som gjorde dem rättfärdiga, födde dem på nytt och gjorde dem till Guds barn. Sitt vittnesbörds ord, att de också stod för det offentligt. Sin beredskap att dela Kristi lidanden. Det övervann honom. Men det är Jesus seger. Till sist, Apostlagärningarna 19 och 13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Det här är någonting som alldeles bokstavligt kan hända. Att en person som behöver befrias från demoner kan bli så oerhört stark. Det som inträffar är att personen liksom kopplas ur och går in i ett transtillstånd. Och i det tillståndet börjar gå bärsärkagång. Och också en liten späd flicka kan bli så stark så att 10 karlar inte kan hålla henne. Så det här är ingen orealistisk berättelse på något sätt. Och anden kan mycket väl tala när en person är urkopplad på det här sättet. Och det typiska är att man hör en helt annan röst än personens egen. Karlar med djupaste basröst kan kvittra som småflickor och tvärtom. Man förstår inte riktigt hur anatomin fungerar i såna här sammanhang, men det funkar. Det går faktiskt att göra så. Jesus känner jag till, säger anden. Och vem Paulus är, det vet jag. Men vilka är ni? Hur Hur kunde han känna Paulus? Vad visste han om honom? Och han tillhörde Jesus och var beredd att dela hans lidanden. Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni? Det här kan låta avkylande och avskräckande när vi nu talar om nådegåvor och karismatik på det här sättet. Men det är ett äventyr. Ett stort, underbart äventyr. Det är bara det att, om jag får uttrycka det så, det är ett äventyr i trötthetens tecken. Därför att man stapplar fram och ändå kommer man fram. Precis så är det. För att kraften ska befinnas vara Guds och inte komma från dig och mig. Nu ska vi vända oss till Herren. Jesus Kristus, jag ber dig att du fyller oss med din heliga ande. Och att du fyller oss på nytt och på nytt igen. Herre, vi längtar efter att det ska verkligen ska rinna över kanten. En överflödande rikedom av liv och glädje. Herre, kommer din vishet, vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Så att både glädjen och förmågan att förstå dina vägar får ta sin boning i oss. Herre, du som har gått hela vägen för oss, gör oss villiga att stappla med dig en bit på vägen. Hjälp oss att förstå att efterföljelsen är ett privilegium. Du behöver inte hjälp av oss. Det är vi som behöver hjälp av dig, Herre. Men att få tjäna himmelens Gud, skapelsens Herre. Det är så ofattbart stort. Förnya, Herre, ditt tilltal i våra hjärtan. Inspirera oss på nytt. Fyll oss, Herre, med en längtan efter att få se dina vägar i vårt liv. Så håller vi fram den här bönekorgen inför dig, Herre. Du har redan läst alla lapparna. Du visste vad vi skulle skriva innan vi gjorde det. Men nu håller vi upp den här korgen, Herre, inför dig. Och vi ber om din nåd, din barmhärtighet. Läkedom där så behövs. Råd och vägledning där så behövs. Förmaning där det behövs, Herre. Ekonomi där pengar saknas. Rättfärdighet där någon har gått vilse. Herre, allmaktens Gud, vi tackar dig att det finns en direkt linje till dig. Öppen när vi än vill tala med dig. Amen.